Varför har han inte knäppt kaftan? Är det för att det är så varmt ute? Eller är det för att han har blivit så tjock? Sanningen, det är både och, kan jag säga. Den här kaftanen jag tog på mig, det låter inte klokt att ha på det när det är 20-25 grader varmt ute. Men jag ville ta på mig den för att hedra er idag. Den här kaftanen fick jag en gång. Och den är 100 år gammal nästa år. Och den börjar rämna lite grann i sömmarna och ser lite ruggig ut. Och dessutom så är det så att jag vill inte överbelasta den genom att knäppa den. Sen är det lite varmt också. Så tycker jag att jag ser snygg ut så här också. Det här blir ingen vanlig predikan, det förstår ni ju kanske. Utan det blir någonting som jag kommer att presentera ur mitt personliga perspektiv. Man har väl rätt att göra det en sån här då. När jag var tonåring, det är många av er som känner till det, så gick jag på lantbruksskola. Jag var nämligen besatt av tanken att ta upp det här yrket efter min far som hade sålt av sin gård ett antal år tidigare. Jag hade en mycket romantisk bild av det här. Att få gå fram med stora maskiner över åkrarna. Köra den traktorn som vänder den styva jorden. Och sen också föra fram den breda tröskan och skörda. Efterhand så insåg jag att det här yrket inte går ut på att köra omkring med stora maskiner. Utan det handlar om att producera. Det var grödan som var det viktiga. Det var det handlade om. Inte grejerna runt omkring. Eftersom jag då mest var intresserad av de här grejerna runt omkring, maskinerna och verktygen. Och inte av gräs och strå och jordmån. Egentligen så la jag ner den karriären. Men det lärde mig någonting. Och nämligen det att grödan är inte ett medel för att köpa stora maskiner och köra flashiga traktorer och lukta dieselolja som en riktig kar. Utan tvärtom så är grödan syftet med det hela. Det andra är medel och verktyg. Så är det med ganska mycket. Att det som verkligen handlar om blir ibland lite underordnat. Därför att det där runt omkring blir kanske mer viktigare än själva syftet med det man håller på med. Man skulle kunna säga att det jag upplevde själv i den situationen var detta att det jag gjorde, det var inte på riktigt. Det var någon annan som gjorde det. Dagen före nyårsafton 1983 gjorde jag en mycket märklig bekantskap som jag aldrig trodde skulle ske. Jag stötte på Jesus i min lilla person på en väg utanför Askersund. Det som slog mig då där var att Jesus var inte särskilt religiös av sig. Vilket man skulle kunna förvänta att han var. Men så var det inte. Istället så var det ett mycket konkret samtal, en mycket påtaglig upplevelse, mycket uppriktigt. Någonstans kände jag att Jesus var på riktigt. Och det där släppte aldrig och har fortfarande inte släppt. Det fick mig också så att så småningom började läsa teologi. För drygt 30 år sedan började jag med det. Men där insåg jag också snart att även i kyrkan så fanns det en massa former, verktyg och kringarrangemang som kanske lockade mer än själva sakens innehåll. Vissa talade om att göra karriär inom samfundet. Andra såg sig själva som blivande världspredikanter med tusenhövad hänförd publik framför sig. Kändisskap. Ytterligare andra såg sig själva som potentiella världsförbättrare som sen skulle bli kända för sitt arbete med fred och mänskliga rättigheter. Och kanske med hopp om att en gång få uttala sig i tv för till exempel Diakonias räkning. I början av min karriär fanns ingenting av detta. Där fanns mestadels envisa kolansöbor. Med mycket konkreta och närvarande behov. Där fanns människor av kött och blod med mycket påtagliga livsöden och frågor om livet, döden, dess mening och mål. Om det som i första hand berörde deras personliga liv, levande, lidande och också död. Senare i karriären så började det här andra också göra sig påmint. Det var uppdrag i samfundet, det var konferenser som handlade om de stora visionerna, de stora strukturerna. Inhyrda konsulter, amerikanska ibland, som skulle inspirera oss till förnyelse, storverk, våga växa kampanjer, strategikurser, mentorskap, församlingsplantering och så vidare och så vidare. Man skulle tänka stort. Man skulle ligga i framkant. Ta del av den stora rörelsen och inte sitta och navelskåda hemma i hemförsamlingen. Och allt det där tog ju naturligtvis mycket kraft och tid. Och samtidigt så fanns de där människorna fortfarande kvar som gett mig förtroende, betalade min lön och faktiskt förväntade sig att få någonting lite tillbaka ifrån den lokala kyrka som de satsat så mycket av sitt liv i. Jag insåg snart att det här runt omkring grejerna blev ibland det också som med tröskorna och traktorerna i mitt liv. Det var både intressant och roligt att hantera de här stora verktygen, att syssla med de stora visionerna. Men vad det ytterst skulle syfta till var något mera oklart. Och det sög musten ur mig allt det där. Det var kurser, internetportaler, tonvis med trycksaker, massor av snack, ingen verkstad. För vad var det som skulle planteras egentligen? Församlingar, vad är det för någonting? Församlingen är ju i första hand ingen organisation. Det är en hop människor som lokalt kommer samman och delar sin tro. Kyrkan, församlingen är summan av vår gemensamma tro, hur den än ser ut. Man kan gå på universitet och lära sig hur man plöjer och odlar en åker. Man kan doktorera i sådana ämnen till och med. Men om man aldrig vill ta i verkligt utsäde eller ens hantera en sättpotatis så lär det inte växa ett smack. Man kan plantera och gräva jorden, analysera bortom allt förnuft. Men om ingenting finns att sätta där så växer ingenting överhuvudtaget. En aldrig så välharvad åker, om den är aldrig så stor, kommer aldrig producera någonting om det inte finns åtminstone ett litet frö därunder som vill både växa och gro. En svart träda är vad det är. Ingenting mer. När jag är frågasatt ibland, vilket jag gjorde, detta fokus på visionerna, strategierna, och dessutom på bekostnad av intresset och för verkligt levande närvarande människor, möttes jag ibland av oförstående blickar. Och till slut i mitten på 90-talet så bestämde jag mig för att nu får det vara nog. Det var systemfel. Jag körde ju lastbil i 7 år. Paulus, han var i öknen tror jag i 7 år. och fastade väl kanske också. Det gjorde inte jag. Men jag körde lastbil i 7 år och fick tänka länge. Och det påminde mig också det om förhållandet. Nämligen att det var ju det är lasten som är det viktiga, inte Scanian. Plötsligt så dök det upp en tjänst i Stenhammarkyrkan. Och det var inte utan bävan som jag gick in i detta. Det vet några av er att det var så. Jag ville hemskt gärna. Det var det enda alternativet jag kunde tänka mig just då i den situationen. Någon annan församling någon annanstans, det var inte intressant. Jag var ganska tydlig då med att jag tänkte inte ämna det där andra så mycket uppmärksamhet. Utan till de människor som fanns där på riktigt. I min närhet ville jag ge något slags evangelium som jag kände var mitt. I den mån de ville lyssna på det. Med verkliga människor ville jag föra samtal om vad som faktiskt berörde just dem. Den relation till Jesus jag själv funnit ville jag också dela. Jag varken ville eller kunde göra någonting annat än det och ni accepterade det. Så här är det. När jag först då blev kristen så var jag i många stycken en riktig odåga. Med later och laster och nyckfulla infall. En person som sällan planerade så mycket utan levde på gehör tog den väg som verkade framkomlig. Ena dagens totalt sorglös, nästa dag grubblande över livet. I det skicket fann jag nåden, försoningen, friheten och accepterade också att varje val man gör som människa har sitt pris. Som jag själv måste betala. Jag kan sällan skylla på någon annan. Efter 35 år i Jesus sällskap är jag fortfarande en odåga med later och laster och nyckfulla infall. Men en benådad odåga, det är vad jag har blivit. Samtidigt rättfärdig och syndare som Martin Luther sa. Simul justus et peccator. En strof som jag faktiskt en gång lät tatuera in på min överarm. Och vill ni se den sen så kan ni säga till. Att leva så är i viss mån en konst. Nämligen att kunna bekänna 2 saker samtidigt. Nämligen för det första att jag inte är eller inte kommer att bli heller någonting annat än en odåga. Den odåga jag alltid varit. Och å andra sidan att Jesus på samma gång är min enda frälsare och bäste vän. Att bekänna dessa 2 ytterligt motsägelsefulla saker samtidigt. Och sen leva nöjd i det spänningsfältet har varit min kallelse. Mitt uppdrag och mitt ärende i den mån ni har velat lyssna. Det där stora då, det strategiska, visionerna att bygga kyrkor som besegrar världen och så vidare har, inser jag nu, inte intresserat mig särskilt mycket. Även om jag ibland tvingats låtsas att jag varit med på de här tågen och stått på barrikaderna. Låtsas har jag i viss mån gjort. Det måste man göra ibland här i livet för att kunna få någon slags smörjning i den sociala systemen. Men ibland när jag varit i de där sammanhangen har sällan Jesus varit där samtidigt. Utan det som har gett mig innehåll och mening i hela min nu ganska långa gärning har varit ni. Så är det. Ni som påstod att ett samtal gjorde skillnad. Ni som märkligt nog hävdade att mina omständliga predikningar faktiskt gav något. Ni verkliga människor, Guds underbara skapelser, odågor och rättfärdiga, liksom jag. Ni lät mig hållas i alla år. Trots mina later, trots mina laster och infall. Och någon gång blev det väl rätt också. Nu ska jag dra mig tillbaka. Arbetaren är värd sin vila, vet ni. Men innan jag går, det lät ju hemskt, jag ökte lite innan jag går. Jag återkommer och återkomma då, det lovar jag. Men så skulle jag vilja säga några saker till er. Och det är nämligen det att livet är inte mer, varken mer eller mindre. Livet är varken mer eller mindre än den verklighet som vi just nu förfogar över. Det är inte mer än så. Det är inte någon annanstans eller någon annan gång. Utan det är här och nu. Det du har här och nu, det är vad du har att förvalta. Det är som det är således. Och Jesus har lovat att detta då ingår i en historia som ska sluta lyckligt trots allt. Och under tiden så får vi leva då så gott vi kan. Ta vårt ansvar så gott vi kan. Gör er inte så stora bekymmer. Vem sa det? Om er själva. Om församlingen. Om framtiden. Det blir bra. Det larmar ju det rejält där ute i världen. Va? Och det sker på riktigt också. Det ska man inte glömma. Men era liv. Det som ni faktiskt är. Och kan påverka och förhålla er till. Det är också på riktigt. Underskatta inte det. Till er vill jag idag säga. Ni är grödan. Ni är sådden. Ni är växten. Och ni är också den skörd som Herren kommer att bärga. Ni är på riktigt. Det andra är mest skalar och agner.